95 liberaler vill ha Simona Mohansson som partiledare.
Det är ett superstarkt stöd, hävdar partiledningen efter ett smått underbart och definitivt historiskt landsmöte.
Alltså, ni kommer älska alla klippen vi har samlat till er.
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Svart bild. Liberal logga. Svart bild igen. Svart bild igen. Ja,
det var en kväll att minnas.
It was the worst of times, it was the best of times.
Liberalerna har haft extra landsmöte. De hade ingen lokal. De hade inte råd med det, eller så tänkte de sig att det skulle bli ett smidigare möte och att snabbare nå till den stora enigheten runt Simona Mohansson om de valde att göra det digitalt.
Det var ju något väldigt fint med att ha José González Heartbeat som, det här var alltså liksom någon sorts testmusik för att se om tekniken fungerade. Spoiler, det gjorde den inte. På direkten, jag tror det var kollega Jenny som sa så här: åh, det här är ju mer typ på min gråtlista, så här väldigt känslosam musik.
Mm.
Och så tänkte man så här, vad fint, och kan man tänka så här, det här ödesmättade beslutet, en tragedi, känner vissa. Men sen så blev det ju kanske lite mer farsartat.
Men man undrar ju också om den liberal i staben som valde den här låten som pausmusik har läst eller liksom någon gång på riktigt lyssnat på syskonen Dreyers text.
Du menar den här We had a promise made textraden? Eller?
Ja, jag menar väl allt. Den börjar ju med One night to be confused. One night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Mm. Alltså, rakt igenom.
Också hands of above to lean on. Nej, men det var starkt. Jag fick mina källor i Liberalerna.
Okay.
Sa, när jag liksom kanske en halvtimme in eller så, smsade en person nära Simona Mohansson och var så här, men för helvete, det här är ju ett parti fullt av ingenjörer. Hur kan ni inte bara lösa detta? Och fick svar att de hade tagit in någon slags konsultfirma för att sköta tekniken. Så det kanske var de som valde Heartbeats, menar jag.
Det är som i skolan. Vi ska sluta lägga ut det på entreprenad. Vi ska förstatliga saker. Tro inte på att ta in konsulter. Alltså, det är de nya liberalerna.
Det tog så oerhört lång tid innan själva liksom mötet drog igång på riktigt. Det hackade, det fick göras omstarter. Så att till slut blev det ju som att nu har ju Liberalen blivit lite bättre på att få lite ljuset på sig, men när folk på en söndagskväll kanske så här tittar in, hur går det nu för det där liberalmötet, så istället så körde nästan alla medier på, här är en hopklippning utav allt kaos och strul på Liberalernas landsmöte.
In igen och så tappar man en minut.
Nu hör inte jag er.
Och det där liksom bilden utav väloljet maskineri, kuppen som Mohanssons gäng skulle genomföra, liksom hackade ganska betänkligt.
Men man kände ju, alltså det var ju verkligen teknikstrul, och det var ju också, som man kände kanske så här, inte liksom den starkaste bildproduktion man har varit med om i sitt liv. Man lärde sig ju under pandemin till exempel att man skulle stapla sin dator på lite böcker så att man skulle se liksom, alltså det var lite, att det var mer smickrande då. Det var inte så många liberaler som hade tänkt på det. Man lärde sig också sätta lite ljus och så på rätt ställe. Det var ju någon som satt i typ kompakt mörker. Malin Danielsson i en bil i skogen. Det var ju mycket starka visuellt ett kreativt möte. Jag började i någon annan, det var vad jag skulle säga.
Jag vet inte, men...
Jo. Det var ju uppenbart samtidigt att de som var emot SD-linjen ju utnyttjade teknikstrulet till max.
För det här var ju en, jag tror det var några som tog upp det här, ett ombud som sa just att så här, det är så sorgligt att se mitt parti. Men pratade då liksom kanske inte om hur vi dras isär liksom, i frågor där vi borde kunna liksom, debattera oss fram på ett rationellt liberalistiskt sätt, utan vad var det, teknik för skyllan?
Tydligt hur vi som parti krånglar och håller till i olika teknikskyllan och allt möjligt. Så att det är tråkigt att se. Någon sitter i bilen och skyller på att man faller ur. Jag tycker att vi måste samla oss som parti.
Alltså, absolut. Man förstår att han tycker det är sorgligt att se.
Jag tyckte det var mer, alltså jag tyckte att det var ändå kreativt. För det kan de om de inte hade liksom varit jättesluga, så kan de ju inte ha planerat det på förhand. De hade ju vissa andra sätt att hantera partiledningen som man förstod var orkestrerat. Men just teknikstrulet kändes ändå som att de spontant.
Alltså inför det här mötet så var ju upplägget att man skulle rösta om partiordförande och inte om den sakfråga som alla vet att det handlar om. Och det tyckte ju minoriteten var hemskt. Men minoriteten klarade inte av att få fram en motkandidat, eller sett i efterhand valde att inte ta fram en motkandidat. Ledningen var ju uppenbart inte riggad och preppad för det här. Alltså att om vi då ska ha ett digitalt möte, då måste ju det flyta supersmidigt. Det här är ju en sak som kan vara över på 23 minuter. Nu tog det 4,5 timme istället.
Och hur många ordningsfrågor var det?
Har jag fortfarande inte fått svar på. Liberalernas presstjänst fick frågan igår. De har fått en upprepad förfrågan på morgonen. De har inte svarat. Alltså, jag tror aldrig det har hänt att det har funnits en kongress eller stämma eller ett miljöpartistiskt möte någonstans i den miljöpartistiska organisationen. Att det har varit ett möte som har varit, haft så många ordningsfrågor som det här mötet igår. Det började ju 17.00.
Ja, det började ju 17.10 typ, kom de ju igång väl?
Okej, eller 17.15. Det var utannonserat till 17.00. Och man kände ju redan, jag har en tidskod i mitt protokoll här vid, vi ska se, 17.22. Då viskar ju bisittaren i presidiet, Martin Andreasson, Liberalernas stadgekung, till Arman Teimouri som var mötesordförande.
Ska vi pausa mötet?
Och det var ju som ett omen, för det var ju precis det som hände sen hela tiden. Alltså ett möte av den här kalibern får ju liksom inte... De gjorde aktioneringar utan att aktionera sen vartefter.
Ja, de bara stängde av sin mic. Och man skulle ju vilja att någon, alltså, som är duktig på att läsa läppar skulle göra någon slags YouTube-produktion av de här 4 timmarna där de kunde också säga vad de sa när micken var stängd. Det hade varit
mycket
kul.
Fint, ja.
Ganska snart in i mötet, alltså ungefär efter 3 timmar eller så, om jag läser protokollet rätt, så kommer det ju en ordningsfråga om att teknikstrulet har gått så pass långt att man måste aktionera hela mötet. Det är väl efter att de har då behövt gå igenom och räkna varje ombud och ha ett upprop, eftersom vissa ombud kastas ut och vissa loggas in som gäst och sådär.
Ja, för det som oppositionen eller kritikerna ändå har en legitim poäng i med teknikstrulet är ju att ingen människa tycks riktigt veta när det här mötet har pågått en timme vilka som är ombud eller inte. Alltså vilka som har rösträtt och vilka som är inne i systemet och kan rösta.
Och folk kan inte lägga sina yrkanden. Och sen är de på fel punkt ibland, så då kan man inte yrka där.
Så då gör ju presidiet den här manuella uppräkningen av alla ombud. Och den tar ju ett tag, om man säger så. Men under den redan så väcker ju Fanny Hessel
Luffväst.
Ja, fast jag tror att hon jag tror att hon satt på hon var ombud för Västsverige, alltså i partiet, så hon var inte luffombud. En ordningsfråga om att aktionera hela mötet.
Men väckte hon en varningsfråga? Hon sa ju det här är ett problem, men hon glömde ett litet viktigt ord.
Nej, hon yrkade inte. Nej. En ordningsfråga är ju bara att du får ordet och klaga på saker.
Ja.
Och det gjorde hon, kan man säga.
Men hon glömde yrka.
Hon glömde yrka. Och det var ju presidiet snabba då på att ignorera. Så de bara sket i henne och fortsatte sin distrikts, eller förlåt, länsförbunds genomgång och vilka som var ombud från varje länsförbund.
Och det här var, det var ju bara intressant också eftersom journalisterna vi följde i riksdagens pressrum, och där finns det ju folk som har bevakat många kongress och kanske själva varit engagerade i denna grundläggande del av svensk föreningsdemokrati, som liksom skrek rakt ut när de uppfattade att liksom presidiet inte liksom gjorde på korrekt sätt.
Alltså det som hände var ju att de ignorerade Fanny Hessel när hon hade yrkat. Alltså först glömde hon yrka, hennes misstag. Sen kom hon tillbaks 40 minuter senare, ungefär, och sa, jag vill yrka på att vi ska aktionera mötet och ta det vid en helt annan tidpunkt. Alltså skjuta det några dagar, en vecka, en månad, vad som helst. Och det,
över valet.
Alltså ett presidium kan ju inte ignorera ett yrkande av den saken. Men det gör det här presidiet. De bara fortsätter och låtsas som ingenting har hänt. Så det krävs ju att det kommer in andra ombud och yrkar på Fanny Hessels yrkande för att det till slut ska bli en votering.
Och poängen var ju att allting skulle vara blodfattigt det här. Det är själva sakfrågan. Vad är Sverigedemokraterna för parti? Har de samma organisationsnummer som när de startades utav ex-nazister? Liksom, det fick man ju inte prata om. Man fick ju bara prata om i de här formella. Och då tänker man att det här ordentliga partiet skulle kunna hålla tonen. Men Peter Nordbo lyckades kanske inte helt hålla inne känslan.
Om votering är begärd så ska votering verkställas. Ja, och det tillkommer ju varje medlem att, eller varje röstberättigat ombud att begära en votering. Men hur i helvete gör vi det?
Man fick ju lite känslan när det var diskussion om huruvida man skulle hantera den här ordningsfrågan eller på vilket sätt, då, att det var majoritet för Fannys linje. Att hela mötet skulle ställas in.
Ja.
Och sen voterade de, och det var ju väldigt långt ifrån det.
Ja, då blev det ju
132
mot 44.
Ja. Uh-huh. Och liksom för ett tag känslan var ju plötsligt så att vad då är det teknikstrulet eller eventuellt rysk hackning? Nej, men liksom teknikstrulet som gör det Jan Jönsson misslyckas med, att på något sätt så här att man fångar en fråga liksom och på något sätt så här. Det hade blivit en väldigt spännande vändning, men så snabbt skulle det inte gå för oss.
Nästa votering var ju om mötet alls var behörigt utlyst.
Och då fick vi ju en väldigt detaljerad genomgång av olika punkter i stadgarna och hur långt före man skulle skicka ut handlingar. Den vann ju också presidiet, ja. Ganska odramatiskt, 132-37. Men där kände man ju att här liksom, då insåg man ju att motståndarna håller på att greppa efter halmstrån här. Gör vad de kan för att stoppa den här svängen.
Verkligen, det var ju en kul stadgedebatt och sådär. Men det mest anmärkningsvärda är väl tidpunkten för den här voteringen. Alltså mötet startar 17.00 och frågan om mötet har blivit behörigen utlyst, det kommer man ju, ja, ni som har varit med i en bostadsrättsförening eller en idrottsförening eller någonting, man kommer ju till den punkten en 10 minuter senare efter att man har börjat mötet. Men det här lyckas de alltså klara av 20.11.
Ja.
11 minuter över 8 på kvällen kommer de till den punkten.
Och återigen, demokrati är fantastiskt oförutsägbart. Även om man försöker liksom rigga det så tydligt som möjligt som partiledningen hade gjort med att säga så att vi ska inte prata sakfrågan, vi ska bara rösta om partiledarens förtroende. Och vi hade försökt liksom få någon känsla för hur länge ska vi jobba på den här söndagen? Liksom, vad handlar det om? Och då var det någon som sa... Nej, men vi vågar inte boka på Simona Moamsson till Agenda. Och då förstod vi redan så att ja, men det är alltså 4 timmar. Och någon sa det kanske tar 5 timmar. Och man tänkte nej, men nu får ni lugna ner er.
Jag hade ju ingången till det här mötet att jag nog ville reklamera det. Alltså det har ju varit mycket reklamering kring Simona. Ni har hört den här historien om hon läraren på, som skrapade ihop 50 000 och köpte en hel dag med utbildningsminister Simona Moamsson.
Nu är det
alltså Musikhjälpen eller
precis,
vad heter det?
Precis, ja, jag tänkte säga, du fick det låta nästan som så här legal prostitution eller någonting. Eller
man väldigt... budade ja, i precis. Musikhjälpen. Mm. Mm.
Och så samlade hon in massa bidrag från olika lärare som hon tyckte att Simona borde ta del av och tryckte det i en bok. Och sen så skulle hon få träffa Simona, men då fick hon bara träffa henne 3 timmar. Och sen valde hon ju då att reklamera hela det här köpet. Så det kan ju ske någon.
Hon fick ju vara med Lotta Edholm lite också. Hon fick barnvaktas av Lotta Edholm, uttryckte hon det själv. Simonas stab har jag sett försvara sig med att hon fick erbjudande om att boka om dagen, men att hon inte ville det.
Alltså i början av mötet, när vi satt ju där i riksdagens pressrum, då kände man att det här vill jag reklamera. Mm. Men vart efter så blev det ju bättre och bättre.
Mm.
Och de enda som vill reklamera något är väl Liberalerna som vill reklamera Easymeet, eller vad är det företaget som stod för
Easymeet, deras? Easymeet tror jag är deras liksom voteringssystem.
Okay.
Jag är ingen expert på detta, men jag uppfattar det som att själva mötet hölls i Teams, eller?
Ja, och det var väl det här, så här det dubbla, och det känns så mycket tillbaka till pandemin här, men alltså att man skulle ha den digitala videokonferensen i Teams och sen skulle man ha en extra software för att kunna göra själva röstandet. Jag hörde också att en problematik var ju just att så här, som på ett vanligt landsmöte fick vanliga liksom, liksom medlemmar vara med, och eventuellt att det blev ju väldigt mycket folk i såna här möten, och jag vet inte hur mycket det här fattiga lilla 1-2%-partiet liksom har råd med licenser, men jag vet ju att så där, på Teams kan det vara som så här, nu är det för många människor med i mötet, nu kollapsar allting.
En timme in, säger mina källor, så ska ju Simona Moamsson, som då var på partikansliet med staben och eventuellt
var hon det? Var hon inte på departementet?
Ja, jag vet inte, där nej. Hon var i alla fall. Mm. Hon ska då ha sagt en timme in, imorgon vill jag ha ett huvud på ett fat.
Och det var någon tekniker då? Det var inte Jan Jönsson?
Det var...
Vem? Är det? Vem är den bibliska? Är det hon som vill ha är det hans döparens fat?
Ja, och så är det.
Oh.
Ja, det... Nåväl, det skulle ju ha kunnat vara Jens Christian Berlins huvud på ett fat. Alltså om det hade varit en liberal. För det är ju Jens Christian Berlin som fördröjer mötet med en rätt underbar juridisk argumentation på frågan om föredragningslistan. Just. Alltså partilinjen har ju gjort ett extra landsmöte och skickat ut en föredragningslista, och så ska den då antas. Det är också något som brukar ske ganska enkelt och snabbt på ett vanligt möte, kan man säga. Men Jens Christian Berlin från Alingsås, han vill lägga till en punkt på föredragningslistan. Därför han argumenterar att det går inte att välja en ny ordförande om posten inte är vakant.
Mm. Simona Moansson har inte avgått.
Nej, så då måste mötet först entlediga henne, tycker han. Mm. För att mötet sen ska kunna välja henne.
Den är vad juristerna skulle kalla en nullitet. Och jag tror inte att vi väljer en nullitet till partiordförande. Man kan, om man nu vill fundera på det, så kan man göra så här. Att man funderar på vad skulle hända om vi inte väljer någon partiordförande idag. Ja, då sitter den nuvarande partiordförande kvar. Och konsekvensen blir då att vi kan inte välja någon partiordförande förrän posten är vakant.
Visst var det också i den här debatten, alltså det är vissa saker börjar bli lite suddiga nu, men visst var det också i den här debatten som de ville, alltså det var diskussion kring, är det rimligt att den enda punkten här är val av partiordförande när vi har ett landsmötesbeslut som rör röda linjer, borde vi inte få rösta om det?
Jo, det kom ju in också. Och man förstod aldrig fullt ut. Alltså han hade verkligen preppat sin argumentation, Alingsås företrädaren här. Men man förstod aldrig fullt ut vad det endgame var, annat än
möjligen, att förlänga mötet.
Möjligen, ja, eller kanske att förnedra då partiledaren, för att då skulle mötet först behöva rösta bort henne. Men motargumentet var ju då att på extra landsmöte så får man inte lägga till saker på föredragningslistan, utan det är den som har skickat ut som gäller. Och det var det blev en stor argumentation om stadgarna, huruvida skrivningar gällde för vanliga landsmöten eller bara för extra landsmöten.
Just det.
Mycket underhållande, tycker jag.
Och det var då den här kvinnan kom in som vägrade bli mutad, eller hur?
Ja, just det.
Men din tid har gått ut nu, Elisabeth.
Ja, jag vill ändå bara säga det här. Det är viktigt faktiskt. Därför att vad ni än säger och tänker strypa mig nu i min talarordning, det är inte okej. Vi måste kunna ha ett möte där människor kan få prata. Det är väldigt viktigt, och att vi kan ha en föredragningslista som människor kan lägga till punkter på. Är det inte okej, då lägger jag ner mitt anförande på 2 sekunder. Men om det är okej, så måste vi ha det så. Vi måste ju ha en
öppenhet
där kan lägga till punkter. Annars är inte det här okej. Det måste vi ha. Vi är liberaler. Vi ska lägga till punkter i våra listor.
Och tack så mycket, Elisabeth.
Den bästa definitionen av liberalism.
Ja, äntligen så blev det en definition av vad det är att vara liberal som alla begriper.
Men lägga till.
Nu tycker jag att ni tramsar bort det här lite. Okay. Alltså det är ju kul. Jag fattar det. Mm. Men här är vi ju ändå någonstans i kärnan. Inte huruvida Simone Månsson måste avgå eller inte innan de kan rösta om henne. Men det finns ett landsmötesbeslut, säger vissa. Men som vi skrev i vår artikel i helgen om hur det här hade gått till, så argumenterade ju partiledningen på partistyrelsemötet förra veckan att man aldrig hade röstat om det här.
Nej.
Att det bara fanns i det allmänpolitiska yttrandet som man aldrig voterar
alltså,
om.
Det här, jag hade bara typ hört eller läst lite utav er text. Sen i fredags så stod jag och pratade inför ungmoderater, och när jag skulle berätta om det här och de var liksom, nej men vad pratar du om? Nej, alltså, vi såg ju alla, de tog ett beslut på sitt landsmöte. Hur menade de? Kan ni förklara på något sätt så här, varför menar de att det inte var ett beslut som...
Alla de argumenterar, som jag förstår det, då, det här är ju på partistyrelsemötet förra veckan, fredagen den 13.
När de också hade köpt in en liten klocka från Claes Olsson för att ingen skulle prata mer än 1,5 minut. Så att den ringde och då fick man inte prata längre.
Jättebra.
Ja, men då argumenterar de då för att det här landsmötesbeslutet i höstas, som det ju var stort uppsnack kring, inte minst
du
från partiledaren Simona Moamsons sida. Och du var där. Och vi såg det på skärm.
På O'Learys i Örebro, va?
Ja, och motståndarna var ju så himla nöjda med att vad man har kommit fram till den här kompromissen. Och jag kommer ihåg att de pratade så här, att med den här kompromissen som nu är järnhård, så kommer vi kunna lösa upp Tidö efter valet.
Men kommer du ihåg att det inte var några röstsiffror? Kommer du ihåg att vi pratade om så här, finns det röstsiffror?
Mm. Då argumenterade de att det där var aldrig en votering, utan skrivningarna om regeringsfrågan och kompromisslinjen, de fanns i ett allmänpolitiskt yttrande som är någon slags liksom kappa eller inledning på en text. Och den användes bara som en bakgrund för när partistyrelsen skulle besvara olika motioner som rörde olika frågor, till exempel det här. Men det finns så att säga inget beslut taget.
Det här låter jättekonstigt. Alltså, jag har aldrig hört något liknande.
Nej, och det är ju mycket, intrikat och snyggt utfört.
Förlåt, det är det ju inte.
Nej, det är ju inte, för att det finns ju hur många gånger som helst sen där Simona Moamsson har sagt efteråt, nu har vi ett beslut i regeringsfrågan och det står vi fast vid.
Ja.
Eller liknande ordalag.
Och det var ju också lite speciellt på då kaosmötet igår, att det var ju väldigt få från partiledningen som var inne och argumenterade. Alltså Lotta Edholm kom in en gång och sa, nu är det viktigt att vi visar enighet utåt, vilket var ju lite som ett skämt efter 3,5 timme.
Ja, men det var ju också när de började inse att de kunde losa.
Men det var ju ingen som gick upp och drog den här grejen som de ska ha dragit på partistyrelsemötet. Att det inte, alltså där var det ju bara helt, det fick ju presidiet bara jonglera själva.
Man kanske bedömde att det den intrikata argumentationen
skulle inte bära.
Nej, den kanske inte skulle flyga i landsmötesmiljö.
Nej, alltså det är ju... Det här är ju bortom gaslighting. Alltså det här är ju... Nej men så här, att, ja. Om vi pratar om så här förtroende för politik, går det att lita på någon vad någon säger? Om alla uppfattar så här, nu har partiet enats om någonting Och sen så är de bara såhär, vet du vad, det gjorde vi faktiskt inte, för tekniskt sett du måste alltid lära dig och läsa the fine print. Då känner man bara såhär, men vet du vad du är? Du är ett techbolag, du är en telefonförsäljare, du är någon som inte vill det här väl. Du hade planen hela tiden och lura, liksom så här, ska man lura någon? Man måste vara ärlig och säga att jag ska gaslighta dig nu, jag ska ljuga.
Det är så man ljuger, man är ärlig.
Det är inte därför jag är så dålig manipulatör, känner jag, att jag blir så och det här verkar
men
ju...
Är det inte det Simona Mohamsson just gör med sin glada uppsyn och breda leende nu, alltså as we speak, att hon är ärlig med att hon luras?
Det är en generös tolkning, för det kommer vi in på hur hon uttrycker sig hela tiden, och att hon liksom, hon vägrar erkänna på något sätt verkligheten, utan det är, alltså det är ju trumpians på det här sättet, att så här, jag ger inte en millimeter i att ni har en rimlig världsbild, utan jag bara säger någonting annat. Magdalena Andersson kan också vara likadan, absolut.
Och då ska jag bara jättesnabbt säga att vi har ju Simona Mohamsson i SvD-utfrågningen den här veckan.
Men om
jag
man vill lyssna på
motfrågningen. Jag tror att det kanske kommer publiceras fredag, skulle jag gissa. Vi får se lite hur snabba vi är med att få ut det. Och då har vi ju den här länken svd.se/provapolitiken när man får gratis 2 månader. I alla fall.
Jag ville berätta en sak.
Ja, men okej.
Nej, du får fortsätta.
Jag skulle gå in på att vi sen kom in på den... Alltså, de hade ju ett... Motståndarna. Mm. De som hade då liksom ägnat flera timmar åt ordningsfrågor och olika formaliga saker. Sen hade de ju faktiskt en metod som var förberedd.
Ja, det kanske den var. Den var i alla fall framgångsrik.
Den var förberedd. De hade ju yrkat innan och det var ju väldigt många som hade stött den. Alltså stöttat yrkandet redan innan mötet började.
Fram till den punkten, och då är vi alltså framåt 9-snåret på det här mötet, så har ju Simona Mohamssons liksom kupp för detta fungerat utmärkt som ett rinnande vatten i princip. Alltså hela sättet hur hon gör den här uppgörelsen med Jimmy Åkesson, hur partistyrelsen får veta det sent, hur det ändå formellt tas ett beslut i partistyrelsen där hon får 8 röster emot sig och 13 för sig. Det funkar. Det liksom glider igenom allting. Mm.
Hade sidoorganisationerna haft rösträtt så hade det blivit 13-11.
Ja. Men nu har de ju inte det enligt stadgarna, om jag får vara Martin Andreasson. Så
absolut, men jag bara tänker, men vi kan återkomma till detta lite senare.
Men framåt 9-rycket då igår kväll, då ska de ju votera om huruvida det ska gå, hur man ska rösta om i ordförandevalet. Då har man kommit fram till det som mötet handlar om. Och då finns det ju ingen motkandidat.
Man kan så att säga bara rösta ja.
Exakt.
Det var lite nordkoreanskt, tyckte vissa.
Ja. Och det har ju tolkats då som att oppositionen, intern oppositionen, inte klarar av att få fram en kandidat. Och det kan ju fortfarande stämma. Men det kan ju också tolkas som att de insåg att vi kan förnedra Simona Mohamsson mer om vi istället lyckas få så få som möjligt att rösta på henne. Eller det kanske vi inte gör genom att ställa upp Jan Jönsson eller vem det nu skulle vara.
Eller Cecilia Rönn var väl den som låg närmast till, men ja, ekonomisk politiska talespersonen. Men förnedrad, det låter så hårt. De ville väl bara få fram sin synpunkt.
Ja. Och då blir det ju en ordningsfråga om det ska gå att avstå i den här voteringen.
Alltså att det ska finnas en avstå-knapp som betyder att man är emot.
Ja, eller att man i alla fall inte röstar ja. Mm. Då kan man vara emot Simona Mohamsson också som partiledare, eller man kan också vara emot hela den här processen. Man kan vara emot teknikstrulet. Man kan vara emot jävligt mycket och vilja visa det på något sätt.
Men det var viktigt att kunna visa någonting, för man kunde ju också rent inte rösta, avstå. Mm. Alltså man kunde låta bli att lägga sin röst.
Och det var ju vissa som argumenterade att så här, om vi inte har den här ventilen, då måste ju vissa av oss lämna mötet och på något sätt. Jag vet inte om de menade att de trodde att det kunde göra att man inte var beslutsföra, för det hade man ju redan liksom konstaterat väl tidigare i processen. Det, vem vet, det kanske skulle överklagas till något sätt.
Då hade de ju fått dra ombudslistan igen.
Men det liknar ju SSU-kongressen, alltså Damberg, väl. Om det är 97 eller 99.
Damberg Luciano.
Ja, där halva, eller 45-48% lämnar mötet i protest. Det gjorde de ju inte, för Anna Svalander lyckades ju till slut få fram sin ordningsfråga och en votering om det. Alltså, då är vi framme vid 9 och vi ska votera om det ska gå att avstå.
Och vi är nu på omröstning inte. Nummer 4. Och det handlar om, ska man få lov att trycka på avstå-knappen?
Och så här långt så har ju liksom ledningen vunnit allting. Det har varit mycket tjafs, men så visade det sig när det blir kalla röstsiffror att ledningen har det här i sin hand. Så det är ju rätt överraskande att presidiet får 75 röster och Anna Svalanders förslag att man ska kunna avstå får 101.
Och då är ju frågan så här, vad visar det här nu på liksom en majoritet mot Simona-linjen, mot SD in i regeringen, eller är det någonstans att teknikstrulet tillsammans med det här liksom kuppartade hetsade processen ändå väcker någonting i gamla folkpartister som säger kära, jag kommer inte rösta mot min partiledare, men vet du vad, det är några här som det ändå ska vara rätt och riktigt process.
Så är det ju uppenbarligen. Annars skulle det ju varit 101 även i nästa votering. Men det är ju i den här diskussionen som Lotta Edholm kommer in och önskar total uppslutning bakom partiledaren.
Ja, det var en from förhoppning, får man säga.
Det går inte toppen bra.
Nej.
Det kändes lite som att Armand Timori var där som någon sorts värmländsk terapihund när han satt där och logo. Det var ju ändå så här ganska god stämning, får man säga, att så här, många ombud var så här, kämpa på och hoppas att det löser sig med tekniken. På ett sätt kändes det ju som att det här var typ det bästa mötet som liberaler har haft på länge.
Det var lågaffektivt bemötande från Timo. Jag kände mig så här, gud vad den killen har haft det jobbigt. Han har fått ta mycket smällar för Liberalerna.
Han är inte riksdagsledamot längre.
Han var ju det och han var ju energipolitisk talesperson, och därför var han ju med i förra valrörelsen på den tidens mest absurda händelse. Alltså den här ny energi för Sverige, kärnkraftsresan. Minns ni den?
Ja, du är så duktig på att inte säga kampanj, för det fick man ju inte säga att det var.
Det var ju då en diskussion. Alltså, Liberalernas parti var ju i uppror, och då var ju alla journalister med på det här och frågade, vad är det här ni är på? För Liberalerna skulle ju inte kampanja med Sverigedemokraterna. Och då...
Men de var ute på en resa med Sverigedemokraterna, med en stripad buss.
Ja, och Timori var så här, nej, det är bara ett studiebesök. Och till slut så lämnade han den där turnén i taxi, och liksom i nyhetsklippen ser man så hur kamerorna följer honom när han åker därifrån. Han har inte haft det så lätt.
Nej, men då kan man ju på sätt och vis kanske tycka då att när Simona Moamsson säger att nu är 10 år av våndor för vårt parti över efter det här historiska mötet, historiskt i så många bemärkelser, alltså både det beslut man till slut kom fram. Då kan man ju tycka att det kanske stämmer. Alltså nu är SD-plåstret till slut rivet.
Nu hoppar folk av. Nu kommer Lars Leijonborg på listan.
Nu har Birgitta Olsson till slut klippt banden till sitt älskade folkparti och blivit centerpartist.
Och så kan alla människor som vill ha Ulf Kristersson stödrösta på Liberalerna. Och så får vi där konstgjorda hittepå-majoriteten.
I vilken hittepå majoritet menar
du? Ja, alltså det blir ju inte hittepå, för vi har ju ett allmänt val i den här planen då. Liberalerna får 4,1%, men vi har ju den där situationen som verkar liksom vara en fast företeelse i svensk politik nu för tiden, att partier som egentligen inte har stöd för att sitta i riksdagen sitter i riksdagen och sen då förhandlar mot partier som i princip har uppmanat att deras väljare ska stödrösta på det här partiet. Alltså, det blir ju... Man kan ju hamna i många... De som inte verkar varit så glada på sistone, eller som har fått svårt att hålla igen sina negativa känslor, det är ju Ebba Busch och Ulf Kristersson.
Kristersson gratulerade ju Simona, och han drack också kaffe med henne förra veckan på sin Instagram för att visa liksom, rösta inte bort henne.
Tänk vilken absurd situation man snart kan vara i. Det här var kärnan i Tidö. Moderaterna och KD. Ni kommer ihåg när Ulf Kristersson sa, Jag bildar regering med Moderaterna och KD och så ser vi hur det går. 3-2-1, och efter det så var det Moderaterna och Kristdemokraterna som samarbetade och skulle liksom kunna utöka och vara samarbetspartier. Om de tillsammans har lägre röstetal efter nästa val än SD och Liberalerna tillsammans, på grund av att Simona Mohamsson och Jimmy Åkesson har skrivit ett konstigt litet avtal som fått människor, allmänborgerliga människor som kanske annars skulle röstat på Moderaterna eller Kristdemokraterna, att lägga sin röst på Liberalerna. Då blir liksom styrkefältet i Tidö förskjuts ju då till att vara Jimmy Åkesson och Simona Mohamsson, den oheliga koalitionen.
Mm.
Alltså jag menar, under de år som har gått i regerande nu så har det ju varit 3-1 situationer rätt ofta.
Man har ju ändå svårt att se att det här avtalet ska göra att de ska vara 2-2 nu. Att det ska vara Jimmy och Simona för alltid.
Det är ju så Simona säger att avtalet ska tolkas.
Jag bara undrar, han vill komma till...
Nej.
Nej, för sen... Liksom, så ja, skedde ju.
Det var ju en huvudpunkt.
Ja, men det var egentligen dit jag ville. Okay. Det hände ju att jag är omständlig.
Ja.
Frågan är ju, vad har Simona Mohamsson för mandat egentligen? Alltså, plåstret är uppenbarligen bortrivet. Men vad är det för någonting som finns kvar?
Jo, men då måste vi ju prata om votering nummer 5.
Ja.
Och 30 kom sen omröstningen.
22.30.
Det står fel i dina anteckningar. 21.30 var det.
21.30.
Pressträffen var ju 22.
Så var det.
21.30 röstades det till slut om Simona Mohamsson skulle vara partiledare för Folkpartiet.
Och då kunde man ju avstå.
Mm.
Så det fanns 2 alternativ. Men fascinerande nog så blev det ändå så att säga 3 boxar med siffror.
De som avstod från att avstå också.
Ja, de som var på toaletten hade lämnat mötet.
Kanske eller... inte hörde presidiet.
Nej, men du, jag heter Anton Holmlund, LUFs ordförande, mm-hmm. väldigt tydligt motståndare mot det här, var ju ändå ett ombud med mm. rösträtt.
Mm.
Men jag tror att precis i den här tidpunkten står han i Agenda och debatterar mot Lars Leijonborg om den här frågeställningen. Så... kanske en av de här 8
hade
personerna.
Hade de inte ersättare då, eller?
Vem vet, kanske de lyckades.
Det hänger ju också ihop med frågan om hur många ombud egentligen var. Alltså det var ju 183.
Men det var bara 177 inloggade.
Ja, och under vid någon av de tidigare ordningsfrågorna så var ju det återkommande papegojasvaret från presidiet att systemet funkar för vi har stabilt 177 ombud. Och så var det någon som sa, men vi ska ju vara 183. Och då sa presidiet, och det är ju egentligen rimligt, men alltså, på ett vanligt fysiskt möte så är man ju inte alltid liksom fullt alla ombud i lokalen. Någon tar ett telefonsamtal, någon är på toaletten. Men man tycker det är helt okej med det lilla bortfallet och att det är demokratiskt legitimt ändå. Men det blir det ju inte. Känslan blir ju inte det på ett sånt här digitalt möte.
Ni måste berätta vad röstsiffrorna är.
Ah, vi ska ju komma dit.
Folk sitter på, som på nålar.
För ingen vet, ingen har läst, sett pusharna.
Så tänk att vi ska få till den här känslan av att sitta timme ut och timme in med teknikstrul, Armand Temoro. Alltså.
Precis, om vi har hållit på i 40 minuter, återigen, vi satt 4 timmar. Så, ja.
Det är ju då till slut 95 personer som röstar ja till Simona Mohamsson som partiordförande av 183 röstberättigade ombud.
Inte och ens 52%.
Det är 80 som avstår. Och det är klart, det har ju funnits tajta ledarstrider i många partier.
Det är 80 som aktivt avstår så att säga. Och sen är det några som inte gör någonting.
Det har ju funnits tajta ledarstrider i andra partier. Mm. Jag menar, Daniel Heldén vann väl med en röst.
Han hade ju dock en motkandidat.
Det är ju det som är grejen.
Men avstår är väl den bästa motkandidaten. Alltså mer projicerbar än vilken som helst politiker. Jag försöker tänka så här, vem är svensk politiks motsvarighet till avstår?
Mikael Damberg.
Jag tänker att man säger framgångsrik, men absolut, jo, han har också vunnit saker och han har en position i svensk politik, så ja.
Ja, jag måste bara berätta om när jag var på Expressens kulturfest. För då gick jag runt och frågade alla politiker som var där vad de skulle få i valet. Och då var det ju flera.
Alltså hur många procent de skulle få av väljarnas röster?
Ja, och Daniel Heldén sa 7,4. Ann Linde sa något skyhögt, jag minns inte vad det var. Daniel Suhonen var också uppe på liksom astronomnivåer. Så kom jag till Mikael Damberg som vägrade svara. Och sen hittade jag Romina Pourmokhtari och då, hon vägrade också svara. Och så sa jag, det är du och Mikael Damberg som inte svarar på den här frågan. Och då tittade hon på mig och sa hon så här, jag är alltså lika tråkig som Mikael Damberg nu. Och det gjorde ont i henne, såg jag.
Lika seriös, lika ansvarstagande.
Veckans spaning från Expressens kulturfest.
Alltså jag tycker inte att man ska säga väl att de 80 som inte röstade ja till Simone Månsson som var tråkiga. Om man skulle, för så kändes det ju att det här samtalet, man kunde dra den slutsatsen. Däremot visar de ju något slags missnöje. Och jag menar, här blev det ju uppenbart att det här inte var ett starkt stöd, utan att det var ett synnerligen splittrat parti. Och att ledningens sätt att lägga upp det här straffade sig till slut. Det hade ju varit mycket bättre för Simone Månsson, får man tänka kontrafaktiskt, om Cecilia Rönn hade ställt upp som motkandidat.
Mm. Absolut, för nu kunde ju alla ombuden säga så här, självklart kommer jag väl liksom, jag gillar Simona, jag vill inte rösta emot vår partiledare, det är liksom inte det frågan, jag bara liksom lite liksom
ni
lite
ger
tankar.
Mig inget annat val.
Nej, precis. Och då blir det här dubbla dödskyssen, att liksom japp, du vinner här, men det är ändå jättemånga brasklappar som finns med i det här kupperiet.
Så det blir ju som att liksom ledningens övertaktiserande till slut straffar sig den här kvällen. Hon kan inte, alltså hon gör ju det ändå sen. Hon ställer sig framför oss journalister som har suttit där i 4,5 timmar och väntat och säger att hon har valt som ett starkt stöd. Men det är ju ändå en trumpism. Alltså det kan ju ingen ta på allvar.
Nej, hon säger ju att hon, nu har de bekräftat hennes linje.
Det är ju sant, absolut.
Men det är ju intressant att hon fick ju starkare stöd i partistyrelsen egentligen. Där ju hon hade 13,8. Mm.
Och då är ju en argumentation här från Mohamsons gänget att så här, det som förändrade sig mellan landsmötet och nu liksom en position, förutom så här,
landsmötet i höstas alltså.
Precis, ja, förutom att det här Sverigedemokraterna visar sig för så himla pragmatiska när det gäller tonårsutvisningar och put och tut och sånt, så var det just att ja, men vi bytte ju ut partistyrelsen, så att där liksom, då såg vi hur det började bli liksom, lite annorlunda nivåer här, och är det där man kommer landa i nu också, att så här, ja, vi behöver också byta ut ombuden. Fast det kommer kanske lösa sig ganska automatiskt.
Partiledningen väljer ju inte sina ombud själv. Det är ju ändå...
Nej, det är ju den här Brecht-grejen, va? Alltså att man, om man inte lyckas sitt val så får man välja
om folket.
Mm. Och det är ju den processen Liberalerna går igenom nu. De ska ju välja om sina medlemmar, skaffa ett nytt parti.
De är den snabbast växande politiska rörelsen, sa ju Fredrik Brange,
partisekreteraren. 900 nya medlemmar.
Så väldigt glad över att vi den senaste dryga veckan har fått in över 900 nya medlemmar för Liberalerna. Det är mer än på många år, och det gör nog också faktiskt Liberalerna just nu till den snabbast växande politiska rörelsen i Sverige.
Jag hörde också etc, för de har ju pratat om att så här, du har skickat ut så här påminnelse-mail, så att det här är egentligen fejkade siffror, men han håller fast i att så här, nej, det här är alltså nytecknade medlemskap.
Fortsätt. Jag ska bara kolla min mail. Jag ska uppdatera den. För jag kom på, frågan är ju, har det kommit fler nya medlemmar än det ställdes ordningsfrågor på landsmötet igår?
Ja.
Det är ju ändå något man kan vikta.
Ja.
Tänker jag.
Jag tänkte att du kunde
men
säga
så. Men de har fortfarande inte svarat från presstjänsten, så vi vet fortfarande inte hur många ordningsfrågor det var.
De hade typ så här någonting på 170 utträden, och sen var det någonting, så sa de alltså, för det är ju ett annat sätt att räkna hur många kommer in, hur många går ut, och så var för att säga, men bara 165 någonting sånt där var aktiva utträden. Och jag bara, vad är skillnaden där? Var det personer som har dött? Och då bara, jag tror vi ska tolka det så. Att det är liksom...
Jaha, det är inte bara att de inte betalar medlemsavgiften.
Utan nej, de har liksom, jag vet inte om det är dödsbo som säger så här, sluta dra pengar för den här människan existerar inte längre. Det här är också ett brott mot demokratin om du försöker ha med att döda medlemmar.
Det finns ju också folk i Liberalerna som är glada nu, som har velat det här länge. De hörs ju inte lika mycket som de som är ledsna.
Nej, verkligen inte. Men de kommer väl höras framöver, för man får ju gissa att när det är så här mycket medieutrymme har inte Liberalerna har fått på länge. Och man tänker att det är den här väljargruppen, jag vill egentligen rösta på Moderaterna, men jag säger gärna i någon opinionsmätning att jag röstar på Liberalerna för att nu verkar de behöva mig. Den verkar ju liksom ha mobiliserats av den senaste veckans händelser.
Och det kommer ju opinionsmätningar den här veckan, tror jag, att flera institut kommer komma. Det blir spännande att se. I vår förtroendemätning så ökade ju Mohansson från sin mycket låga nivå till en ny ganska låg nivå, men dock en ökning bland just Tidöväljarna.
Och gick om Tandringqvist.
Mm.
Och det finns också en opinionsundersökning tydligen som gjordes liten del utav liksom, mätperioden efter det här beskedet. Och då fick jag höra tolkningen liksom att innan mätperioden så låg Liberalerna på 1,8%, men i slutet liksom tog man sig upp till 2,3%. Och just när det gäller så låga volymer så liksom, då tyckte man att man såg en tydlig liksom uppåt, eller 2,3%, en uppåt strömning här. Och det är ju det, ombud och partimedlemmar är en sak, men det är ju väljare man vill ha som ett parti. Och,
ja, men frågan är också om det här är för tidigt. Alltså om den uppgången då som vi nu kalkylerar in kommer, att den här operationen
det tänkte jag också igår när jag gick hem.
Lyckas. Alltså operationen är ju att aktivera stödröster, komma upp till 3% så att man kan vara ett stödröstparti. Det är, alltså, det är så många led liksom fram till valdagen. Mm. Då ska man kunna vara ett potentiellt stödröstparti. Men det räcker väl med att det liksom sjunker igen någon gång i maj för att man återigen ska vara out of game för stödröster.
Och problemet är lite så här att när de nu får uppmärksamhet, ja, då har det ju varit det här dramatiken, SD, personfrågor, folk som hoppar av. Men lyckas man någonstans hålla det för en sakfråga annat än att vara emot fula skolor?
Jag skulle precis säga, de har ju haft en väldigt lyckad sakfråga.
Ja. Och det kanske blir deras nya språktest, men annars här, om de ska försöka kampanja på det här som står i Sverigelöftet, nämligen att Liberalernas två skolpolitiska utredningar som handlar om mer pengar till skolan och förstatliga skolan, lite förenklat. Jag bara försökte göra en översikt, för det står ju att Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att i första budgeten som den nya regeringen tar så ska liksom allt det här i det mesta liksom genomföras. Och det är liksom, du vet, så här, göra småklasser, jättemånga fler speciallärare, ny elevhälsovård. Det känns som att det är så mycket pengar som det kommer kosta, och så tänker man allt.
Och så ska LSS också ha jättemycket pengar.
Och plus också, för att få upp tillväxten så ska vi sänka skatterna.
Och SDs tandvårdsreform kommer också bli dyr. Det blev för mycket sakpolitik nu.
Blev det? Det ska inte kombineras med den moderata finansministerns påpekande att ladorna är tomma. Okej, hon sa inte så.
Nej, men hon sa att reformutrymmet är intecknat. Så då måste man ju säga så här, okej, ska vi höja en skatt eller ska vi dra ner på någonting, och då känns det ju som att herr bistånd, du kommer inte existera längre. Det är liksom,
eller herr Sverigelöfte. Ja. Alltså alla utgiftsposterna i det här Sverigelöftet har ju Elisabeth Svantesson egentligen sagt att det inte finns utrymme för.
Förutom det där med biblioteken kanske. Eller bibliotek ska finnas.
Ja.
Nej, kanske inte. Jag vet inte, jag kan inte i alla
fall. Jag fastnade på en sak då igår. För många så kommer ju liksom ögonblicket för den här processen var den här kramen. Alltså att Simona omfamnar Jimmy Åkesson. Det sägs att när de började den här operationen i januari Alltså vi har ju också kartlagt och slagit fast att Simona Moamsson var öppen för den här lösningen redan i höstas. Så frågan är väl om hon inte var det när hon valdes till partiordförande för inte ens ett år sedan. Men när de började den här processen i januari, då ska de ha haft arbetsnamnet Årets bild i Moamssons stab. Men för mig, jag tror ändå att Årets bild för mig inte kommer vara Jimmy-kramen. Utan för mig kommer Årets bild vara
Team Åri och Martin
Andreasson. När de sitter där och svetten börjar rinna mer och mer.
Men en liten blomma framför sig och ett Liberalerna L som inte är fullt i bild för att bildproduktionen är så dålig.
Det tycker jag var Årets bild.
Jag trodde du skulle säga den andra kramen som kanske var den sorgligaste, när Simona valdes med 95 röster och Lotta Edholm kramar om, ger också en lite för liten blomsterkvast, och sen det här när det blir ett digitalt landsmöte, eller liksom, det är ju ingen som applåderar, det är ju ingen, det låter ju ingenting, och hon står och där tycker jag i början hör man nästan att hon låter lite skakad. Hon inser att så här, det blev väldigt få röster det här, och hon hade absolut hämtat sig sen när hon mötte pressen, sina kompisar eller fiender eller någonting, men då var det en annan energi på henne. Då var hon redo att bara upprepa vissa ord för oss och alltid komma ihåg ens förnamn. Tjenare, hej, goddagens. Och det är ju en känsla, men någonstans där en kram och lite skak tänker jag på.
One night of magic rush, the start of simple touch. One night to push and scream and then relief. One night of magic
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.